Du lyssnar på podden om kroppen och det är jag som är Stephanie Fransén.
Hej alla lyssnare och välkomna till veckans avsnitt från podden om kroppen. Idag sitter jag här med en ST-läkare och doktorand. Akutsjukvård, lite före detta anestesi- och intensivvård, Christian Duré. Välkommen!
Ja men tack, kul att vara här.
Vill du presentera dig lite?
Ja men Christian heter jag, som du sa, Christian Duré. Numera ST-läkare inom akutsjukvård. Och doktorand på KISOS här i Stockholm. Jobbar på Söderhuset annars. Och ursprunget från Argentina faktiskt. Så jag var läkare i Argentina innan jag flyttade hit.
Härligt. Mm. Vad har fått dig att intressera dig av det vi ska prata om idag? Sepsis?
Alltså, om vi ska vara helt ärlig, behovet började i att vår grupp har behov av en doktorand. För jag forskade inom annat område innan, som var trauma, alltså huvudtrauma. Men den här gruppen hade behov av en doktorand. De kände mig, vi kände varandra. Och de frågade mig om jag var intresserad. De hade en projekt som var startat. Och när jag började läsa om projektet, det var väldigt intressant. Så jag testade på mig. Det var för några år sedan. Och här är jag. Så jag lämnade över det här traumaprojektet till någon annan kollega som doktorerar med den idag och tog över det här. Men det är ju en riktigt rolig och kul projekt som vi jobbar med. Så jag tror att det var så som det började, men fortsättningen är att det är kul och det finns mycket brist på kunskap som vi vill fylla på med idag. Så det är det som har intresserat mig mer.
Ja. Det låter jättespännande. Ja. Sepsis känns ju ändå som att du har, nu med tanke på att du har bytt specialistutbildning, att du har ändå, som intensivvårdsläkare har du sett sepsis från där patienterna ligger med sepsis. Men från ett akutsjukvårdsperspektiv så kan du få se kanske de traumorna som sen hamnar på intensivvårdsavdelningen och har en stor risk att utveckla sepsis.
Ja, alltså i vår forskningsgrupp har vi alla delar som behövs för att kunna handlägga en patient med sepsis. Vi har akutläkare. I gruppen finns också narkosläkare eller intensivvårdsläkare. Och det finns infektionsläkare också. Så att ha kunnat jobba på intensiv och anestesi innan och numera jobba inom akutsjukvård, det är ju en stor fördel, va? Just för att förstå först hur kedjan fungerar. Vad är det viktigt att kunna tänka sig som en akutläkarperspektiv och sen som en intensivvårdsläkarperspektiv. Och den här mixen är fantastisk. Jag tror att i framtiden det kommer att bli den mixen som kommer att rädda massor liv. Och Sverige är på väg till att utveckla den här mixen mycket mer. Och vår grupp byggs utifrån den här mixen är väldigt roligt tycker jag. Ja men det är där vi är.
Superspännande.
Ja verkligen.
Jag tänker börja med att ge dig den svåraste frågan i världen kanske för de i er position just nu. Men ja. Vad är sepsis ur ett vetenskapligt perspektiv?
Ur ett vetenskapligt perspektiv?
Precis.
Jag brukar alltid säga så här och det har varit mycket frågor. Det finns stora akademiker som diskuterar vad det här är. Och jag kan bara ge den definitionen som idag har vi, som är aktuellt 2021. Och det är den definitionen som vi än så länge vi jobbar med. Det är ju sepsis är en organdysfunktion. Det är ju när dina organer slutar fungera. Tack vare en infektion. Tidigare. Och det här kanske en svensk kan förklara till mig varför det kallades för blodförgiftning. Det var en intressant definition för mig. Men numera heter alltså det är en organdysfunktion sekundär till en infektion. Det är en stor utmaning som man kan ha idag. Framförallt inom akut sjukvård, primärvård, prehospitalvård. Den stora utmaningen är att kunna bedöma när patienten är infekterad. Det är den första. och den andra när det finns en organdysfunktion. Och det är där vår forskning kommer in ganska mycket just nu. För att det är ganska lätt att läsa, men man kan bara gå in i en webbläsare och plocka fram definitionen. Liksom. By the book, det står infektion plus organdysfunktion. Men hur gör vi en recognition? Och dessutom en tidig recognition, det är den kanske svårast just nu. Vi håller på att lära oss att göra det i tidig skede. Framförallt i Sverige. Och det är där vår forskning kommer in. Och vi har funderat och vi har pratat mycket med olika akademiker också om det här definitionen om infektion. Va? När patienten är infekterad, om det finns symptom, om det finns tecken till infektion i kroppen. Och det pågår mycket forskning gällande detta också. Mycket vet vi och mycket vet vi inte. Men framförallt är en stor utmaning inom primärvård, prehospitalvård och akutsjukvård är att recognition, att vi känner igen själva tillstånd, själva sepsis i en tidig skede. För att det minskar mortalitet. Så snart behandlingen sätts in, mortaliteten minskar. Och det känner vi igen. Ur en intensivvårdsperspektiv då är det mycket lättare. För att det är kanske någon annan som har redan gjort en recognition. När vi pratar om någonting som heter samhällsförvärvad sepsis. Alltså en patient som kommer in med sepsis från, alltså hemifrån. Va? Som det inte är samma tillstånd som man, om man är inlagt och sen utvecklar en sepsis. Va? Det är intrahospital, det är en annan tillstånd. Va? Men det är också viktigt en tydlig recognition av sepsis. Så infektion. Den största problemen som vi kan ha idag är att vi måste bli bättre på att känna igen om patienten är infekterad. Nummer ett. Och med det sagt, den som följs är att vi måste bli bättre på att veta när patienten har utvecklats en organdysfunktion. Men om du frågar några kollegor, om du samlar 5-10 kollegor bara som jobbar inom olika ramen, typ, alltså internmedicin, öppen vård, alltså vårdcentral, akutläkare. Och du frågar, hur bedömer du en organdysfunktion? Du får säkert 3-4 olika svar. Liksom. Så att komma fram till en konsensus, det är också en utmaning som vi håller på att utveckla. Jag brukar alltid säga att sepsis är dödligt. Men det är dödligt för att vi är dåliga för att känna igen tillståndet. Och som en bieffekt är vi dåliga på att sätta in behandling snabbt. Det är därför dödligheten kan vara ganska hög. Va? Så vi håller på att lära oss. Och vi tänkte så här. Det finns 4 olika stora tillstånd. Och det här brukar jag alltid säga när jag föreläser om sepsis till olika grupper. Alla är bra på att känna igen en hjärtinfarkt, en pågående hjärtinfarkt. Va? Alla är bra på att känna igen en stroke. Vi har lärt oss som samhälle att känna igen en stroke. Det finns massor med i medien som är information om att känna igen en stroke. Alla är bra på att känna igen en stor trauma. Alltså vi vet att när en person som har blivit påkörd av en bil måste åka in till akuten. Vi vet redan liksom, eller de flesta är bra på det. Men vi är dåliga på att känna igen sepsis. En utmaning som vi som forskar inom det här och som är intresserade av sepsis har idag är att kunna alltså föra fram det här kunskapen till samhället och absolut till sjukvårdspersonal. Va? Och kedjan börjar inte med en läkare utan att det börjar med undersköterskor eller sjuksköterskor som jobbar inom triage. Eller den där distriktssköterska som möter patienter på vårdcentralen. Alltså det är där som kedjan börjar och det är dit som kunskapen måste komma fram. Långa svar till din fråga kanske.
Ja, men vi tycker om långa svar. Ja, det är ju verkligen någonting som är så viktigt. Och jag tror nog att väldigt många kan relatera till sepsis på något sätt. Och det är ju väldigt tråkigt att man kanske har någon nära som har varit med om det. Eller att man känner någon på jobbet som fick det. Eller ja, man hör talas om det. Och det är ju ett extremt allvarligt tillstånd. Men vad är det som händer i kroppen när vi går från en infektion till sepsis? Vad går gränsen där liksom?
Ja, det som händer är att kroppen överreagerar. Alltså kroppen har en obalans. Oh. Mm. Så det är den där otroliga reaktion som kroppen kan ha som hamnar i obalans mot den här infektionen som gör att organer börjar svikta. Det är den som händer i kroppen helt enkelt. Så plötsligt, du kan ha vilken infektion som helst. Du kanske inte ens har hunnit ha feber. Men dina organer börjar reagera på en dålig sätt. Hamna i obalans. Som, alltså, den här systemimmun som borde reagera på en sätt, reagera på en annan sätt. Och framförallt till de som har redan en problem i sina organer. Liksom. Då ser vi att din lever börjar svikta, dina lungor börjar svikta, så andningen blir sämre. Hjärtat börjar slå på ett fel sätt. Blodtrycket ska inte hållas på samma nivå. Och den där att blodtrycket ska inte hållas på samma nivå tar med sig ganska många andra problem. De som jobbar inom vård förstås att cerebral perfusion till exempel blir sämre. Och då, alltså framförallt äldre kan bli desorienterade och förvirrade. Eller barn som kan bli gnälliga och förändrad i sin beteende. Så det är framförallt det som händer i kroppen. Alltså, du som forskar inom fysiologi, njurarna får en rejäl stryk också framförallt. Det är den största anledningen varför vi hamnar i en sepsis tillstånd. Mm. Och antar jag det är därför det kommer den här blodförgiftningen. För att det verkar som att man kan, en bra hypotes kan vara att det genom blodet går till alla organer. Liksom. Mm. Inte riktigt så som det fungerar. Men jag förstår att det kan vara det därför man kan, att det fanns den där definitionen innan. Men det var det som hände med kroppen. Och då kan personer utveckla olika symptom. Där kan man också säga att tyvärr finns inga riktiga tydliga symptom. Jag kan inte bara säga, alltså, om en patient har det här plus det här plus det här plus det här symptom har patienten sepsis. Det finns inte idag. För att symptom kan variera otroligt mycket från patient till patient. Tyvärr finns studier, till och med vi jobbar med en studie just nu om vilka symptom har patienten. Det här blir bara en stor studie där vi kommer att presentera symptom också på olika patienter och patientens kategori. Det finns olika studier redan som är publicerade om det. Men det finns inga symptom som vi kan säga att det här är huvudsymptom tyvärr. Om vi tänker på en stroke, då finns det tydliga symptom. En hjärtinfarkt också, men inte sepsis.
Ja, ja. Jag tänker, du pratade lite lungor, lever och det här med blodtrycket. Det är det som primärt oftast påverkas av den här infektionen. Eller finns det att det är lite vanligare med vissa organ? När man läser om det så är det ju vissa organ som man läser att okej, vi har, ja, men som du sa, lungsvikt, leversvikt, njurarna krisar, vi har blodtrycket som ligger lågt.
Mm. Så här är det. Den vanligaste anledningen av varför patienter får sepsis är en lunginflammation. Alltså det är den vanligaste. Och det finns tydligt information om.
Mm.
Alltså patienter som har en lunginflammation utvecklar mer sepsis. Sen kommer det någonting som kallas för urosepsis, som är infektion i urinvägarna eller njure. Och sen kommer alla andra, alltså orsaken till sepsis. Mm. Jag tror att, för att svara lätt på din fråga, anledningen varför vi tror att det är de organer som hamnar mest i klämt är för att det är de som är lättast att känna igen. Så det, om vi ska kolla på om vi går och kollar på data retrospektiv, vi kommer att hitta mycket data om just sådana organer, alltså lungorna, för att det är lunginflammation är det vanligast.
Mm.
Njurar, för att det är urinvägsinfektioner som är det vanligast.
Mm.
Så data är mycket mer tillgänglig då. Men jag personligen är väldigt försiktig med att säga att det är ju de mest vanligaste.
Mm.
Utan att jag tycker att vi är ju dåliga på att upptäcka de andra.
Mm.
I Sverige i alla fall.
Men där förstår jag ju precis ändå vad du menar. För att om man tittar på post-op komplikationer eller patienter som ligger på intensivvårdsavdelningen. Det finns ju vissa markörer man letar efter för att man vet att det här är tecken på njursvikt, det här är tecken på leversvikt. Och så här beter sig lungorna, du ser på ventilatorn. Det är liksom, som du säger, det är så mycket lättare att se vad som styr liksom.
Ja, om jag kan ge dig en exempel. Och det här är min klinisk vardag, va? Och vi har diskuterat några gånger med, alltså på våra närmöte. När det gäller lever till exempel. Vi är ju otroligt dåliga på att ta leverstatus på patienter som kommer med misstänkt sepsis. Så det är ju sällan, tyvärr måste jag säga. Och jag måste prata om väldigt sällan som man tar leverstatus för att kontrollera lever på patienter med sepsis. I alla fall på en primärvård eller från akuten. Va? Om det inte är någon som kan sepsis och som har varit på mina föreläsningar. Eller... men med det sagt, vi kommer att ha mycket mindre data om leversvikt. När det gäller sepsis. Det måste vara typ, som du säger. När patienten hamnar på en anestesiolog som är bra på det här. Då tar man lever. Vi brukar använda en score som heter SOFAR score. Sequential Organ Failure Assessment. Och i den här scoren. Bara för att, då ser man de stora organer som kan svikta. Och i den scoren ingår bilirubin. Alltså vi måste kolla på lever. Bilirubin är en markör på leverfunktion. Och numera vi går igenom och kollar på massor data från tidigare år. Och det saknas bilirubin massor. Alltså vi kan inte använda oss av bilirubin för de flesta patienter. För att vi tar inte det. Då kan vi säga tråkigt för att vi ser inte om det är vanligt med leversvikt eller inte. Vi kan inte analysera riktigt. Ibland har vi inte riktigt representation av data. Så vi kan inte applicera det här till vår population. Så vi kan inte säga... Ja, men leversvikt är vanlig med sepsis. Det vet vi inte. För att vi är dåliga på att mäta det. Liksom. Framförallt på primärvård och på akuten. Liksom. Och det är ju en... nu kommer kanske mina akutläkarkollegor bli lite, lite fundersamma över det här. Men det har varit som en kultur. Att vi tar inte lever på sådana patienter. Däremot jag tycker att vi ska åtminstone ta bilirubin på sådana patienter. Om vi ska lägga in en patient med sepsis, då tar vi bilirubin. Då underlättar jättemycket den där uppföljningen sen till våra kollegor som jobbar innan den slutar bort, tycker de.
Men det låter ju vettigt för att annars så märker man ju inte leversvikt förrän det börjar bli gult liksom.
Verkligen. Verkligen.
Och då är det ju rätt långt i förloppet.
Nej, men då har vi kommit otroligt långt förstås. Vi är bra på att kolla på saturation och respiration. Liksom. Då är vi bra på att kolla. Vi är bra på att kolla på blodtryck och urinproduktion. Vi är bra på att ta infektionsparametrar. Men lever är vi dåliga. Vi är bra på att kolla på CNS också. Och det är självklart att elektrolyter är vi bra också på. Så glöm inte lever. Nej. Om du lyssnar på den här podcasten.
leven. Ja, superbra. Det som så här klingar i min liksom fysiologi gärna också är ju när vi pratar om njurar, lever, hjärna och lungor. Det är ju väldigt liksom perfunderade organ. Ja. Det är organ som får väldigt mycket blod och också konsumerar väldigt mycket syre.
Precis.
Så om det då finns ett liksom väldigt explosivt immunförsvar som infiltrerar de här vävnaderna och påverkar syrgasutbyte och liksom... Jag antar att det är lite därför man tittar på laktat mycket.
Det är därför man tittar på laktat. Så tycker jag att det här laktat och fysiologi, det är ju riktigt kul faktiskt. Mm. När man kollar på den där krebscirkel och kommer tillbaka till gamla moment i läkarskolan liksom. Det är ju riktigt kul. Men jag rekommenderar att man läser om laktatfysiologi eller laktatpatofysiologi för att förstå liksom, hypoperfusion eller hypoperfusion. Det är ju en stor förklaring. Där finns en stor förklaring varför laktat blir påverkat. Och laktat är faktiskt en jättebra markör för att se hur dåligt din hypoperfusion eller vad hypoperfusion tar vägen. Och prognos på på din patient. Det är ju en riktigt bra markör.
Mm.
Vi har tyvärr ingen gold standard när det gäller någon test eller prov när det gäller sepsis. Mm. Det är inte som troponin på hjärtat så vi kan ta och säga, men troponinen stiger, hjärtat får slå, alltså får någon infarkt här, liksom, vi måste göra någonting åt. Vi har inte sån prov på sepsis. Däremot hypoperfusion kan vi kolla väldigt bra med laktat.
Mm.
Med bra stöd av litteratur och evidens. Och gammal litteratur och evidens. Alltså, den här är någonting som vi kände genom året. Liksom. Men jag tänkte bara förklara lite om det här SOFA-score innan vi går vidare. För när vi började, då såg vi att infektioner är svåra att känna igen. Eller inte svår, men det är inte alltid som vi känner igen. Men organdysfunktion är också en stor frågetecken många gånger. Framförallt på kollegorna som inte jobbar på slutenvård eller på akuten. Liksom. Man har utvecklat något som kallas för quick SOFA till exempel. Som är det här sequential organ failure assessment. Men sammanfattat. Tidigare fanns en triangel som kallades för 90-60-90. Där man kunde se blodtryck, andningsfrekvens. Och hjärtfrekvensen till exempel. Den där har man sett att sensitiviteten och specificiteten var väldigt dåliga på QuickSOFA. På den här 90-60-90 också. Så man har gått vidare till det här SOFA. Och nu enligt det här sepsis 3-kriteriet då är det SOFA som vi använder. Problemet som kan framstå där är att det tar tid att få alla svar på SOFA. Många gånger alltså... Tack och lov, idag våra blodgasapparater i USA mäter kreatinin ganska snabbt. Men annars, alltså bilirubin till exempel, det kan ta minst en timme tills du får svar på det. Och om du inte har en blodgasapparat som mäter kreatinin, då den kan det ta en timme till. Den här måste vi lägga på en annan problem, att inte alla vår central som har sådana prover. Så kommer jag ihåg att jag jobbade på primärvård i Falun. Då kunde vi skicka ett prov och få ett svar nästa dag. Liksom. Alltså det är så som det funkar inom primärvård. Vi är tvungna att utveckla ett system där vi kan åtminstone fundera på och börja känna igen ett svikt i organer innan vi får provsvar. SOFA-score kan vara väldigt lätt användbart om patienten har en påverkad andning, alltså en påverkad saturation, en påverkad centralnervös system, alltså CNS, eller en påverkad blodtryck. Men om patienten inte har påverkat de där tre organen, då är det lite svårare. Då har några duktiga kollegor, framförallt i Storbritannien, har kommit fram till någonting som kallas för NEOS score, som vi alla känner igen. Och det här National Early Warning Score, som nu hade kommit nummer 2 dessutom, som vi använder. Då regnar man poäng utifrån vitala parametrar. Och då tittar man på de stora vitala parametrar, saturation, med och utan syrgas, blodtryck, hjärtfrekvens, vakenhetsgrad, temperatur. Och det var någon som sa, men vi gör det väldigt tydligt, om patienten har NEOS över 7, och vi misstänker en infektion, då ska vi betrakta den här patienten som en septisk patient. Och det har underlättat mitt liv otroligt mycket. För att har du en NEOS med mer än 7 poäng och du misstänker en infektion, då ska du hantera den här patienten som en septisk patient. Det här kan applicera till vilken vårdcentral som helst, till vilken ambulans som helst och till vilken akutmottagning som helst. Va? Självklart att när det gäller intensivvård, det är ju SOFA framförallt som gäller. Men i alla fall på öppenvård och akutmottagningen, det är mycket lättare. Underlättar otroligt mycket. För när det gäller det här SOFA, då måste vi veta att det måste finnas en ökning med 2 poäng. Och den där ökningen måste vara från patientens baseline. Och det är många patienter multisjuka som får sepsis. Och de har en SOFA som är ganska hög, en baseline som är ganska hög. Och sen regnar vi SOFA. Och den där ögningen måste vara med 2 poäng från deras baseline. Liksom. Så det är inte alltid lätt att använda sig av SOFA heller. Så vi måste, men NEOS är, i alla fall i primärvård är ganska bra. Eller öppenvård eller akutsjukvård är en bra verktyg tycker jag. Så om någon ska ta med sig någonting, om någon kollega ska ta med sig någonting från det här podcast. Jag skulle säga så här. NEOS över 7 plus infektion. du ska behandla betrakta den här patienten som septisk oavsett. Alltså vi sköter den här patienten som en septisk patient. Eller en vanlig påstående kan vara också att men patienten har ingen feber. Det är ganska vanligt, va? Mm. Och det förstår jag. Jag är utvuxen med den skolan också. Alltså en infekterad patient antingen har feber eller är kallt. Mm. Alltså har hypotermi, va? Men det visar sig att 45% av patienterna som har sepsis är normotemp.
Mm.
Det här är återigen baserat på data retrospektivt.
Mm.
Så vi vet inte riktigt om patienten tog Alvedon, den data som vi ser var, när var den där tempetagen, var det efter att patienten hade tagit någon paracetamol eller febernedsättande, eller var patienten riktigt normotemp.
Mm.
Men en stor ops är om patienten har en normal temperatur, det betyder inte att patienten inte är infekterad. Alltså patienten kan vara infekterad med en normal temperatur, med en normal kroppstemperatur. Någonting som gör ännu svårare att känna igen själva tillstånd.
Mm.
Men 45% av patienter och en hög mortalitet för de som har normal temperatur.
Ja, och jag förstår ju då komplikationen i att ens försöka diagnostisera de här patienterna, för att om man då är normotemp och sen kanske inte ens vet om att man har en infektion.
Mm, precis.
Hur ska man ens komma till den konklusionen att det kanske är sepsis? För många har ju också kanske illusionen av att sepsis är någonting du får när du har haft en infektion jättelänge eller ligger på intensiven.
Mm.
Det är kanske inte så många som vet att du faktiskt kan få sepsis hemma. Av för att just din kropp överreagerar med immunförsvaret.
Precis.
Så du kan gå till sepsis på en gång.
Precis.
Snabbt.
Precis.
Det behöver inte vara 4 månader på intensiven.
Nej, nej. Och jag måste säga så här. Desto äldre och desto multisjukare är patienter. Desto större chans är att en infektion som verkar ofarligt kan utveckla sepsis. Alltså, så är det tyvärr. Och det går inte att förebygga sepsis. Så du kan inte säga, men jag ska inte ha sepsis för att jag gör det här. Liksom.
Ja.
Så är det. Tyvärr. Mm. Däremot, man kan undvika hamna i den här obalans. Eller inte undvika, men hjälpa till att kroppen inte hamnar i den här obalans. Men till exempel hålla en normovikt. Alltså du ska inte vara underviktig eller överviktig. Rökning, alla vet att rökning hjälper ingenting till någonting. Och det är helt otroliga man fortsätter och att det är många som gör det. Och vi som läkare, vi är ju tydliga med att rökning hjälper ingenting. Du frågar kollegorna som forskar inom cancer, de kommer säga att rökning är den värsta. Ja, men vilket tillstånd som helst. Alltså. Så försök att undvika röka, enorm vikt, fysisk aktivitet. Alltså. Desto mer hälsosam du kan hålla din kropp, desto mer du hjälper kroppen att inte hamna i den där obalans. Liksom. Men det är som du säger, man kan få en infektion och sen dagen efter eller samma dag utveckla sepsis om kroppen reagerar på ett dåligt sätt, förstås. Mm. Det här påverkar mest tyvärr äldre och multisjuka patienter. Och det kan vara vilken infektion som helst. Så det är några som säger, men jag har bara ett sår i fingret. Oh, men hamnar du i en obalans i kroppen då, den där sår i fingret kan ge dig sepsis. Alltså, så är det, tyvärr. Och vi pratar om symptom. Det finns olika rådsymptom som man kan också kolla. Inte bara feber. Alltså. Buksmärta, andningssvårigheter, diarré, kräkningar, illamående. Alltså infekterat sår, trötthet, svår trötthet, konfusion i äldre. Barnen som är trötta, gnälliga. Alltså vi kan vara tacksamma över att idag till exempel finns bra vaccin till barnen som tillhör det här svenska vaccinationprogram. Haemophilus influenza, pneumokocker som här minskar rejäl sepsis på barn. Liksom. Men barn också kan hamna där. Och ännu svårare för att de kan inte berätta.
Nej.
Så det är ännu en större utmaning för våra kollegor som jobbar med barnen.
Verkligen.
Mm.
Jag tänkte, det finns ju en gräns mellan när vi har en septisk patient och när vi närmar oss det vi kallar septisk chock. Och Och det som fascinerar mig så mycket är att okej, men om vi har höga laktat, så vi har för dålig perfusion, vilket genererar syrebrist, och vi har ett lågt blodtryck, men vi har ju ingen volymförlust.
Nej.
Så nu hamnar vi i det här, den här distributiva chocken.
Mm.
Vad innebär det egentligen? Och varför är det så farligt?
Så här, det som vi måste förstå är att sepsis orsakar en intressant vasodilatation i kroppen. Alltså alla kärl tappar sin förmåga att kontrahera, de dilateras. Och det är som du säger, den där distributiv chock som händer, att vi har ingen förlust av vätska, men våra kärl kontraheras inte. Va? Våra kärl är dilaterade. Det gör att perfusionen i viktiga organer tappas, som till exempel njure, hjärna. Därav de symptomen som kan framkomma. Va? Patienter, trots att det inte finns en stor förlust, de kan inte kissa, eller de kissar inte som de ska, till exempel. Laktater stiger, just för att det finns en dålig perfusion. Och den som är viktig, då gör det, och det här är min del, va? Då är det ännu viktigare att vi förstår att det är inte alltid som vätska är lösningen till den här. Snarare tvärtom, att vi kan orsaka mer skada om vi övervätskar sådana patienter. Konsensus som idag finns är att vi ska ge inom 6 timmar 30 ml kilo vätska till patienten för att upprätthålla det här som kallas för medelarterial pressure MAP över 65. Det är den som är konsensus idag. Jag personligen, jag vill inte komma till 30 ml kilo vätska till mina patienter, utan vi försöker liksom sätta in vasopressorer så snabbt som möjligt. För om vi går till från den här teorin, att det är vasodilatation, så problemet är att det är där som ligger problemet. Så lösningen är inte mer vätska, utan lösningen är vasokontrakturer. Va? Det här också har som sekundär annan problem. Att i Sverige, eller i alla fall i Stockholm, som systemet är utbyggt, då måste du ha en plats på intensivvård eller intermediärvård för att kunna sköta vasopressorer. Det görs man inte via akuten eller vårdcentral eller sällan prehospital. Så det kan vara en sån problem som vi har idag framförallt. Men lösningen är att inte överväska patienter, utan att vi måste ge vasopressorer. Och viktigt för att upprätthålla den här perfusion, som du sa. Det pågår en projekt med vår grupp också, där vi kollar hur mycket vätska har fått patienterna. Och vilka konsekvenser har gett att ge för mycket eller för lite vätska till patienterna. Men blodtrycket återspeglar perfusion. Och det är viktigt att förstå att det största problemet är ingen hypovolemi i så fall, utan att det är ju vasodilatationen som är problemet.
Fungerar olika vasopressorer lika liksom potent i sepsispatienter? Eller är det någon vasopressor som är mer potent? Eller är det någon som inte funkar alls? Eller?
Pass på frågan. Däremot jag vet att vi använder mest noradrenalin. Liksom.
Okay. Mm.
Men jag kan inte förklara varför.
Nej.
Så du kan hitta.
Ja, nej, kan, men jag har bara tänkt om det fanns som så här, de här föredrar vi, eller de här jobbar vi inte med för vi ser inte att det funkar. Eller?
Just det. Ja.
Det är oklart.
Det kan jag inte svara.
Nej. Det är okej. Okay. Mm. Nej, men för just det här med vätskan som du pratar om, där blir man ju också väldigt, alltså när kroppen hamnar i de här lägena, när vi har ett sådär lågt MAP, så triggas ju också kroppens egna hormonsystem som gör att kroppen vill höja blodtrycket.
Ja.
Och de är ju också designade, till exempel alltså renin-angiotensin-systemet, att bibehålla ännu mer vätska.
Mm.
Så då samlar vi ju på oss ännu mer vätska.
Ja.
Och kissar ännu mindre.
Ja.
Så att då tillföra ännu mer vätska. Mm. Det blir ju verkligen att fylla på för mycket.
Precis. Jag vågar inte säga så mycket om det just nu, för att det pågår.
Mm.
I våra studier i alla fall. Men personligt, under min kliniska erfarenhet, är att vi kommer undvika att ge mer vätska vad det behövs.
Mm.
Så mycket som möjligt. Och personligt tycker jag att vi ska vara mycket duktigare på att rikta, att räkna hur mycket vätska vi ger till patienten utifrån patientens njurfunktion och kilo och längd. Anna vill bara ge ett nummer. Mm. Som det finns ganska mycket i litteraturen idag. Typ. Du ger en liten ringer. Eller du ger två liten ringer. Alltså. Jag personligen tycker att vi måste vara bättre på att nej, vi ska kanske regna vad är det som är mer lämpligt. Istället för att ge två liter, då kanske vi ska ge de 750 milliliter som man ska ge. Så tycker jag att vi borde tänka i alla fall mer. Svårare att göra i praktik, men i alla fall tanken borde vara sådär.
Ja.
Vi har en överbelastad alltså, sjukvård. Vi vet hur svårare kan det vara ibland inom primärvård eller prehospital eller på akuten att hålla koll på sådana grejer. Men i alla fall, det måste vara vårt syfte.
Mm.
Framförallt.
Vad är definitionen för liksom, här är sepsis och här är septisk chock?
Ja, definitionen är lätt. Först måste patienten ha en sepsis.
Mm.
Alltså som vi sa, organdysfunktion plus infektion. Och sen för att göra det enkel är att trots att du har givit adekvat vätskebehandling, och då pratar vi om det här 30 ml kilo vätska som finns en konsensus inom 6 timmar. Om du har givit den där adekvat vätskebehandling, om din patient har svårt att hålla sin MAP över 65, som är också konsensus, då har du din patient i chock.
Mm.
Sen det är många gånger som under den första timmen har du givit 20-25 ml kilo. Då ska du tänka dig att det här är någonting som inte stämmer.
Mm.
Förstår du hur jag tänker? Alltså man ska inte vänta till. Men vi ger 5 ml till kilo. Och sen kan vi klassa det som sjuk. Alltså det är ju allt när det gäller medicin och klinisk. Och kliniker vet att det här är aldrig en statisk process. Utan det är ju en pågående process.
Mm.
Som vi måste tänka i förväg jättemycket, va?
Mm.
Men definitionen, tydlig definitionen är 30 ml kilo vätska inom 6 timmar. Om du behöver mer än det för att upprätthålla en MAP över 65, då har din patient en chock.
Mm.
Och då måste du ge patienten vasopressorer framförallt.
Mm. Och slutligen lite hård och kanske lite rak fråga, men en patient med sepsis, kan den personen liksom överleva hemma utan vård? Eller är det tillstånd som måste behandlas?
En patient som har sepsis,
mm,
den patienten ska läggas in och behandlas intrahospital.
Mm.
Jag har lite svårare, och här pratar jag inte utifrån data. Det är jättesvårt att kunna analysera en sån data på en patient som dog hemma,
mm,
och veta om patienten har sepsis eller inte. Det är jättesvårt, va? Men tillstånden är ganska svår. Och det krävs ibland stora insatser. Så får jag svara rakt på din fråga. Ja, du kan dö hemma.
Mm.
Så vänta inte på att åka bort.
Nej.
Om du tänker på sepsis. Det betyder inte att du ska vara orolig för vilken infektion som helst. Att du ska tänka på att du kan uppleka en sepsis. Men om du mår sämre, då måste du åka oavsett. Och om någon kollega har en patient som har en misstänkt sepsis, den patienten ska komma med ambulans till akutmottagningen. Alltså det är ingen snack om så. Sen kan vi, så brukar jag säga att det är mycket säkrare för patienten en step down än en step up. Så vi kan prioritera ner patienten intrahospital.
Mm.
Men inte prioritera upp en patient hemifrån eller från vårdcentralen. Tycker jag att det borde vara tvärtom. Det är mycket säkrare.
Mm.
Så vänta inte hemma.
Nej, jag förstår. Nej. Känner du att det är någonting som vi har saknat och pratat om som du vill tillägga?
Vi skulle kunna prata rätt mycket. Men än så länge är jag nöjd.
Ja, härligt.
Ja, ja.
Stort tack Christian, mm, för att du var med mig idag. Det var jättekul att få prata sepsis med dig.
Mm. Ja, men tack själv.
Tack till alla er som har lyssnat. Glöm inte att följa podden om kroppen på Instagram, så hörs vi igen om 2 veckor.